I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästarna jag... Jag hade tränat för att tolka det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Hur är läget?
Bra, tack.
Mm.
Jag är utvilad och fin. Jag har varit på en veckas skidsemester i Alperna. Så jag är extra motiverad för dagen att träna och tävla igen.
Mm. Du var i Italien, va?
Italienska Alperna,
ja. Just det.
Mm. Jag hade en kanonvecka där med 6 dagar sol. Så det, jag har aldrig åkt så mycket skidor som denna vintern faktiskt. Denna veckan. Så det var det erbjöd så fina utfört. Pisterna var underbara och så det var ett härligt gäng. Vi var iväg, vi var 8 killar.
Det var bättre än tidigare till och med.
Ja, det, för det skidområdet var bästa någonsin vi har varit på faktiskt.
Mm.
Sevilla i Italien.
Jag hörde något om den längsta backen du åkte i till och med.
Ja, det var ju en utförspist som var ju 22 kilometer. Och den åkte man ju inte ett svep ju.
Ja, jäklar.
Man fick stanna och vila lite emellanåt, men det var häftigt att åka så långt utan att behöva åka lift.
Hur var benen när du...
Förvånansvärt bra. Förvånansvärt bra får jag säga. Mm. Så faktiskt inte haft någon träningsverk alls.
Är du vältränad annars liksom?
Inte vältränad, men jag håller igång en del. Jag försöker cykla och promenera till vardags. Och så på vintern simmar jag minst en kväll i veckan. Jag har spelat badminton hela livet innan, men knäna sa ifrån för ett par år sedan. Så nu har jag gått över till simning istället. Så minst en kväll i veckan simmar jag då. Och det känns bra för nacke och rygg och ha lite andra rörelser. För man sitter ju så mycket i vagn. Jag tränar ju mer än någonsin nu och tävlar också mer än någonsin. Så får jag försöka hålla kroppen i någorlunda trim och det är den faktiskt.
Ja, för utifrån blir man orolig för ryggar tycker jag. Men du... Styrketränar du också, eller?
Nej, inget. Så, inget.
Ja, det. Mm. Men inte minst när man ser dig ligga baklänges i jänkarvagnen. Alltså.
Ja, det är, ibland kör jag mycket i jänkarvagnen så känner jag lite i höfterna.
Ah, okej.
Okay. Det blir ju lite en annorlunda vinkel där. Och det har ju blivit en ny grej de sista åren, även för mig ju.
Ja, du har gått från framlänges till baklänges.
Ja, det har blivit en drastisk förändring som 50-åring.
Ja.
Det trodde man inte för 10 år sedan.
Nej.
Men det är kul att hänga med i utvecklingen. Och Johan har ju pushat mig lite där också. Så det känns bra. Jag tycker jag har fått en bra känsla när jag kör där.
Mm. Ja, det ser bra ut. Vad gör den här veckan, lediga veckan med dig?
Det är att man har lite andra vyer i huvudet. Och, för det, vi har ju väldigt tufft program emellanåt. Träna så mycket hästar som jag gör och tävla, det är ju egentligen det omänskliga veckor emellanåt. Men det bara flyter på. Och vi har bra organisation och så länge jag är så här frisk och fräsch och motiverad så kör jag på. Så länge jag åker tycker det är kul.
Mm.
För jag tycker det är kul. Så det är ju hälsan som får avgöra hur länge jag kan hålla på i detta tempot.
Ja, för det är ju en fråga som ständigt återkommer till... En utomstående liksom, hur ni orkar.
Ja, jag får den frågan rätt ofta att folk sitter hemma på tvn och ska snart gå och lägga sig så tittar de på travet. Och då är jag ena dagen där och nästa dag där och så ska jag ta mig hem på natten och sen upp på morgonen och ta tag i alla vardagsproblem. Och för jag har ju så stort stall nu, jag har ju 180 hästar och 25 anställda. Så det är ju mycket som ska organiseras och hållas igång hela tiden.
Nej, men när tar det stopp?
Nej, det är ju hälsan som får avgöra.
Ja, nej, men jag menar, när blir det för mycket?
Nej, det är ju inte... Det var ju osannolikt att jag skulle ha så här mycket hästar. Det är ju inget jag har kämpat efter. Det har bara blivit så. Jag började med 6 hästar då för 29 år sedan är det väl nu. Som jag blev tränare och... Det fanns ju inte i fantasin att det var ju ingen som hade över 100 hästar. Jag tror knappt Stigor på den tiden.
Nej.
Utvecklingen har ju blivit så inom travet som i många andra branscher att de stora stallen blir större. Och det är ju på gott och ont. Nu är jag på den ena sidan där att jag har ett stort stall och då surfar jag på vågen så att jag är ju smickrad givetvis att folk vill lämna hästar i träning till mig. Men för travets helhet är det väl inte bra egentligen. Hade mina hästar delats upp på 4-5 stallar egentligen hade det varit rätt stora stallar ändå ju.
Mm.
Men nu är det som det är och nu kör jag på det så länge jag tycker det är kul och allting flyter på.
Borde det finnas en begränsning rent av tycker du?
Nej, det är också oerhört svårt. Det tycker jag inte. För då hade det bara fuskats.
Är du bra på att ta ledigt i största allmänhet? Eller hur är du under sådana perioder?
Ganska dålig på att ta ledigt. Men jag trivs liksom. Skulle jag spela golf en eftermiddag skulle jag få prestationsångest. Jag vet så mycket jag hade kunnat göra mitt stall en eftermiddag egentligen.
Annars... Så du inte prestationsångest på golfbanan? Utan,
nej,
utan
på att jag...
Missar saker.
I stallet. Så nej, jag är dålig på att ta ledig, det är jag. Men jag trivs och går i stallet också. Så jag saknar inget annat. För man ska vara där man trivs. Och för mig är det en dröm som har gått i uppfyllelse. Att jag får göra det jag gör nu.
Vad har du gjort idag då?
Idag har jag tränat på gården i Holm.
I Holm, ja just det.
Vi har ju en... Det är ju Kari Läderkoppis före detta gård som jag hyr nu. Johan och jag hyr. Och... Så bygger han har byggt ett stall, granntomten nu, så han bygger eget stall där ute också. Och nu är det 90 hästar och så bygger han 40 till, så det blir en rätt stor kamp.
Mm.
Så jag har tränat där ute idag, det är tisdag idag.
Just det, och ett gäng på banan också.
Ja, sen avslutar vi med vid lunchtid och... Hade några hästar inne från gården som gick ett banjobb.
Mm.
Det måste vi har ingen rundbana där. Vi har rakbana och backe. Och emellanåt behöver de något rundbanejobb.
Annars är det en mars tisdag här som du sa. Men du är avstängd. Du skulle till Jägers ikväll annars. Men du är en avstängningsperiod.
Ja, normalt är det Jägers ro alltid tisdagar. Och jag tävlar ju ungefär 5 dagar i veckan.
Mm. Om vi ska ta lite från början, du är född i Österrike som alla vet. Har du några minnesbilder från den tiden?
Ja, det har jag ju. För det var ju, jag är uppväxt med min pappa bara. Han tog hand om mig när jag var liten och sen flyttade vi. Han träffade en svensk där nere som sa att du kom med till Sverige. Mina föräldrar har ett stort gods och de är mångmiljonärer och de har ett fint jobb till dig där. Och han trivdes inte med sitt jobb där så... Helt osannolikt tog han mig då jag var 5 år och tog tåget till Sverige. Han hade jobb klart och det var ju granngården till travbanan här i Halmstad. Det var ju familjen Kyllenstierna. Han hade ett stort gods där, Spellingsholms gods. Och där jobbade han som betjänt och privatchaufför. Han var lite allt i allo. Han servade de adliga där, Kyllenstiernas. Och han... trivdes så bra så han jobbade där hela sitt liv och nu är han glad pensionär och han är 85 år.
Han mår bra.
Ja, han börjar bli lite gammal han också men han har haft ett väldigt friskt liv, det har han.
Mm. Hur minns du barndomen?
Ja, den var ju lite annorlunda för jag växte upp med de Kyllenstiernas. Det var ju barn och barnbarn i slottet och vi bodde faktiskt på själva slottet de första... 8-10 åren. Vi bodde i ett rum vid ena flyglen. Men den var väldigt bra uppväxten. För jag fick växa upp med deras barn. Och de var väldigt snälla mot mig. Och såg inte någon skillnad att jag var tjänstefolk. Tillhörde tjänstefolket.
Mm.
Så jag hade jättebra uppväxt. Och så låg det ju nära travbanan. Så det var ju en slump att jag började cykla hit när jag var liten. Och sen i stora drag sen jag var 11 år har jag varit här varje dag. Och jag ångrar inte en dag.
Det är så.
Ja. Mm. Ja, jag hade flytt att vi hamnade här och att det byggdes en travbana. Så det har gett mig mycket glädje och gör fortfarande.
Var finns din mamma i bilden?
Hon har bott i Österrike hela tiden. Vi har haft god kontakt med henne hela tiden. Men det blev väl bara så. Jag kom till av misstag. Och så blev det att min pappa tog hand om konsekvenserna. Och det har han gjort fantastiskt bra, för jag har haft en mycket trygg och fin uppväxt.
De var aldrig något par på det sättet, alltså ihop?
Nej. Men kontakten har varit god hela tiden.
Mm. Har ni kontakt fortfarande?
Ja, men hon börjar bli gammal nu, min mamma. Så hon är lite sjuklig för dagen. Och hon är också 80 år då.
Men hon har följt din karriär och...
Ja, hon har varit i Sverige 2 gånger. Två gånger faktiskt bara. Sen har jag ju varit nere och hälsat på också. För vi åkte alltid på semester. Min pappa var noga med semester. Så vi var alltid i Österrike varje sommar. Medan jag växte upp.
Det är mycket slump här. Eller?
Det är oerhört mycket tillfälligheter. Att min pappa träffade en av Kylenstiernas söner där på godset. Som blev ut... Han hade lite problem här, så de skickade ut honom utomlands, så han skulle komma i annan miljö, och så träffade han min pappa där. Så blev de lite kompisar och så följde med till Sverige. Och så låg travbanan här, så det var inte utstakat.
Nej.
Utan det var en tillfällighet som avgjorde allt. Att jag skulle bli travtränare.
Och en av Sveriges största just för tillfället.
Ja, jag har lagt mitt liv åt hästarna och travet, och jag har brunnit för det och gör det verkligen fortfarande. Och jag har stor glädje av det.
Vad gjorde de här Kylenstierna?
De hade lantbruk,
okay.
Och mycket skog, kraftstation, elverk. Och det drivs, jag har kontakt med dem fortfarande. Jag har inte lyckats få dem att bli hästägare, men det är bara en tidsfråga.
Ja, det borde finnas potential i alla fall.
Ja.
Bra kunder på auktionerna.
Ja, precis.
Men ni hade det ganska knapert, vad jag förstår, eller?
Ja, det var ju inget lyxliv så, men liksom min pappa har alltid jobbat. Det är väl en grej jag har ärvt också såklart. Jag har sett detta sedan jag var liten. Att man måste jobba och göra rätt för sig. Och han har haft ett jättefint liv. Och han är så nöjd med sitt liv, säger han nu när han är gammal. Och han är medveten om att det är på slutfasen. Men jag är ju riktigt glad när jag pratar med honom att han är så positiv ändå. Han är så nöjd med sitt liv och att det har gått bra för mig och gått bra för honom. Så det är så roligt när äldre människor är nöjda med det de har varit med om.
Ja, men vad har det gjort med dig i den uppväxten liksom som person, skulle du säga, som människa?
Ja, det är ju att jag aldrig har varit rädd för att jobba. För det har man ju, jag har ju sett sen jag var liten ju. Och sen, ja, jag tyckte han fostrade mig väl och här med ärlighet och var korrekt och gör rätt för sig och så. Så han har fostrat mig jättebra tycker jag.
Har du varit likadan som pappa själv?
Ja, jag kan väl inte skryta om att jag har varit någon jättebra pappa kanske. Men det är väl samma sak där, att han har alltid sett att jag har jobbat. Och jag har nog varit en hygglig förebild. Det tycker jag nog att jag har varit. Men sen var man ju alltid borta. Och när Johan föddes så började jag ju eget. Så jag var ju i stallet oerhört mycket ju. Kämpade ju från morgon till kväll alltid. Jag är ju jätteglad att han inte tog avstånd från detta. För en del gör ju det, att de tycker att det blir för mycket. En del tränarbarn har man ju sett. Men jag är ju glad att han fick ju själv välja om han ville hålla på med hästar. Men jag är ju glad att han tände på det. För det var en härlig känsla när han kom cyklandes efter skolan till travet sen. Och så har vi haft så mycket att prata om, och han började med ponny och hade motgångar med dem, men så kämpade han där och så fick han framgångar och jag pushade han lite, men han fick göra allt själv. Och det har gett han en bra skola, att om du kämpar så finns det möjlighet att det går bra. Så Han har inte fått det på silverfat trots att han är tränarbarn.
Hur tidigt började han?
Ja, han var ju ponnyskola, var det på Halmstadtravet då. Och det var ju jättebra för de hade ju kul, barnen runt omkring där också. Och jag minns en rolig grej med, han hade en ponny som hette Hippos Joker och den var rätt dålig. Och så åkte vi ju ibland på söndagar och la en hel söndag och åkte på någon ponnytrabana och så ja, blev den diskad eller sist. Och så det var ju rätt tråkigt ju för hela familjen. Och det var ju liksom dålig stämning på vägen hem. Men så pratade vi där så sa jag att du måste ju hitta på någonting. Så jag föreslår att köra intervaller med honom varannan dag. Och tills han startar nästa gång. Ja, men så gjorde han det. Så körde han intervaller varannan dag i 3 veckor. Och så åkte vi iväg en söndag. Och så blev han 3 och fick 50 kronor och en rosett, va. Och då var ju klackarna i taket. Och en sån grej tror jag är väldigt viktigt för ett barn och en yngre människa. Att då märkte han att han hade kämpat där 3 veckor och lagt manken till och ändrat på någonting. Och så fick resultat efter en månad där. Så det är nog viktiga upplevelser.
Mm.
Vi var ju så glada alla, hela familjen. Det var ju härlig känsla att det blev utdelning på jobbet ju.
Har du själv någon liknande upplevelse som var så där viktig i din ungdom?
Ja, men i ungdomen direkt, men i själva tränarlivet jag har haft, så många av framgångarna har ju blivit för jag har kämpat såklart. Det var lika svårt för mig som för alla andra när man börjar som egen. Jag hade 6 hästar och jag började från 0. Som alla får. Det är lika jobbigt för alla att börja. Och sen...
Minns du hur det var under den där första famlande tiden?
Ja, jag minns det väldigt väl faktiskt. För den dagen jag fick reda på att du får licens, då var det ingen vången och sånt på den tiden. Så i februari fick jag reda på att du får licens. Du ska gå 14 dagar på Strömsholm med en liten tränarkurs. Och normalt sett, om man inte missköter sig, klarar man den. Då hade jag ingen häst och inget stall. Då hade jag många fjärilar i magen. Och så lite jag vägde den våren har jag inte vägt i mitt vuxna liv. För jag var så orolig hur jag skulle lösa allting och med hästar och stall. Om jag fick några hästar och så. Men jag vet, 1 juli 87 blev jag travtränare. Och den dagen minns jag väl. För då körde vi något som hette Årets Rookie. Fanns det på den tiden. Och då samlades alla nya travtränare här i Halmstad. Körde vi 2 sådana rookie-lopp. 1 juli var det tävlingen. Jag hade 6 hästar i träning. Och jag körde 3 lopp den dagen och var 1, 1, 2. Så jag trodde ju jag drömde. Och jag blev Årets Rookie.
Ja.
Så det var ju en rolig början. Så det är inte konstigt att jag kommer ihåg den dagen.
Nej.
Så fick jag Smokey Star som blev en V65 häst då.
Var det nästan direkt alltså?
Ja, det var 87. Jag hade hjälpt en amatör länge med denna hästen. Det var ju en problemhäst. Men jag hjälpte dem på kvällarna och så. De hade den hemma. Och så kom den långt om länge till start. Och sen vann den V65-lopp 7 år i rad. Och vann både brons, silver och guldfinal. Och det var ju en underbar språngbräda för mig. Och få en sån V65 hette det då ju.
Mm.
Och han vann ju oftast på vintrarna för han gick... Han vilade på somrarna, han hade allergi. Och så vann, tävlade vi på vintern.
Under tips extra säsongen.
Precis. Och det var då jag hälsade hem till Johan där med den här segergesten vi håller på med fortfarande. För han grät ju en lördag där jag åkte hemifrån och så sa jag att jag måste åka tävla och om jag vinner så vinkar jag till dig. Och så vann ju Smokey Star då. Och det var så segergesten kom till.
Mm. Ja, jag minns honom tydligt. Men vad är det den viktigaste hästen i karriären rent av?
Ja, han ligger mig varmt om hjärtat såklart. Och när han 7 år i rad vann V65, då... Ja, det var ju väldigt många som visste vem Untersteiner var då. För vinner man på lördagar, då... då blev det ju uppmärksammat. Jag kan inte leva på han nu, för det är ju färskvara hela tiden. Det gäller att leverera nya resultat hela tiden, men det var ju givetvis en bra språngbräda.
Finns det något annat speciellt tillfälle i karriären som du minns har varit avgörande?
Ja, jag hade varit tränare ett par år, och så var ju Jörn Mårten Kvickstad tränare på Åby, kom från Amerika. Hade väl en 30-40 hästar i träning, och så beslutade han sig för att flytta tillbaka till Amerika. Då blev jag erbjuden att ta över hans stall i Göteborg. Det var ju väldigt smickrande att få det erbjudandet. Jag kommer ihåg hur pulsen slog på mig när jag fick frågan. Och jag tog chansen. Och hade ju filial utanför Göteborg då, i 11 år hade jag den. En sån chans får man ju sällan i sitt liv ju, att man får ta över ett helt tävlingsstall.
Hur många hästar handlade det
om? Ja, 40 var det väl, ja. 30 stannade. Jag accepterade att jag tog över ungefär de siffrorna. Och jag hade ju ett stall i Halmstad då, så jag hade ju långt emellan stallarna. Men jag kämpade hårt och det gick ju bra. Så annars hade man ju inte haft en filial i 11 år där. Och många av de ägarna har jag kvar fortfarande. Fick ju många nya kontakter. Och vi har ju väldigt trevligt med våra ägare. Och de trivdes med mig och jag med dem. Så faktum är att många av de ägarna är fortfarande kvar och har hästar. Så det var ju en viktig grej för mig.
Hur länge har du varit tränare då?
Ja, i 3-4 år. Så. Och det hade gått rätt så bra för mig då. Ja, det var väl troligtvis därför jag fick frågan också ju. En grej som är rätt så nyttig livserfarenhet är ju 1999 hade jag ett kanonår. Kommer jag ihåg att jag hade ju ett par fyraåringar som var med i toppen och var ju med i derbyt, Europa-derbyt. Magnifik Sund, Sacred Spirit bland annat. Plus många hästar gick bra då. Och sen år 2000 där jag plötsligt började sluta vinna lopp. Och de hästarna som hade gått 15 innan, de gick 16. Tänkte väl, det har blivit en formsvacka. Alla kan ju inte hålla formen hela tiden. Och så gick det en månad, så gick det 2 månader. Och vann mindre och mindre lopp. Samma hästar gick saktare. Då sa jag, nu måste vi undersöka allting vi håller på med. För det måste vara något fel. För så dålig kan jag ju inte ha blivit på ett par månader. Och då visar ju sig att det var en väldigt varm vinter och hög luftfuktighet. Och jag hade vanligt hö, hade jag alltid då. Och så hade det ju dratt åt sig fukt så det blev mögelangripet. Men det syntes inte för ögat. Så vi tog prover på allt vi hade. Och trots att höet så bra ut så sa de på laboratoriet att släng det direkt. Det var den enormt varma vintern att det drog åt sig fukt. Och efter det började jag med hösilage. Och det är ju mycket mindre risk att det blir angripet. Men det var en svacka. Det var en svacka, så den tog nästan ett halvår. Och sen fick jag ju inte in några hästar under den tiden. Så det var en riktig, efter det succéåret 99 så blev det en riktig svacka. Det ser man på inkört om man tittar på statistiken också. Men när vi väl hade hittat felet kändes det ju mycket bättre. Och då ändrade vi ju på rutiner och sen har vi inte haft några riktiga svackor efter det.
Om du ska beskriva vad det är för de som inte vet, hösilage.
Ja, det är inplastat hö som man ger, de flesta ger numera. För jag var uppvuxen med vanligt hö och jag jobbade hos Lasse Edvinsson i 10 år och hade ju ett framgångsrikt stall där och fick jag ju samma höleverantör när jag blev egen och ja, allting flöt på, men som sagt, den vintern då tog det stopp. Och det är känsligare med vanligt hö.
Mm. Så om du har haft någon case som travtränare så är det den perioden?
Ja, det blev en riktig svacka och då mår man ju väldigt dåligt. Och allra helst innan man vet orsaken ju. För liksom, jag tyckte allting var som vanligt, men hästarna sprang ju inte som de skulle.
Men hur har du det med självförtroendet allmänt?
Ganska lugn av mig. Ja, men det här med att jag mår inte alls bra när inte stallet fungerar. Tyvärr tar jag väl jobbet med mig hem och dygnet om. Men det är ju lättare sagt och gjort att inte göra det. För har det gått dåligt då en period, så är det lätt att vakna på nätterna och älta det där lite.
Vad är det som snurrar då?
Ja, med hästar. Om det är problem med hästar. Allting kretsar kring hästar. Jag har inte haft så mycket annat.
Men vad undrar man då? Varför hade jag öppet överlag eller istället för stängt? Eller vad är det som...
Men om några hästar har varit lite bleka där ett par dagar. Och så tänker man, fanken, vad är det nu för fel?
Mm, ja.
Man vill rätta till det så snabbt. Man vill inte uppleva
samma
det.
Samma natt vill man rätta till.
Ja, man vill inte uppleva det år 2000 där. När det tog flera månader. Så man funderar hela tiden. Eller jag gör det i varje fall.
Mm.
Det är väl på gott och ont.
Har du någon annan sådär lärdom som du har tagit efter alla år som travtränare? Något speciellt sådär?
Ja, vi har ju inte pratat om att jag jobbade ju 10 år hos Lasse Edvinsson. Hade man inte trivts bra hade man inte stannat 10 år. Jag hade ett halvårs tjänsteledigt. Jag gick hovslagarskolan. Jag ville lära mig det riktigt. Men han var ju en väldigt så här korrekt och rekotränare. Och den modernare varianten av tränare som kom då när på 80-talet när V75 började. Jag minns när jag var liten, vi fikade här, så pratade de om V65 och ATG. Det bildades väl 73-74.
Ja, precis. Mm.
Så det var ju då var ju öronen stora på en liten grabb då ju. Och det är jätteroligt att ha varit med om den resan. Sen 10 år hos Lasse Edvinsson, det gav mig en väldigt bra trygghet och utbildning.
Mm.
Han har ju fostrat mig mycket också, absolut.
Han var det viktigaste i den fasen.
Ja, jag började hos Folke Sjöberg när jag var en liten grabb. Och sen var jag ju, han var ju med den gamla Stuka travtränare. Där var ju...
Vad är skillnaden?
Ja, det var ju lite mer... hästgojeri emellanåt. Det var inte alltid så ärligt och så vidare mot ägare. Och...
Har du några exempel? Det är väl preskriberat?
Ja, jag kan skriva en bok om de 5 åren jag var hos Folke Sjöberg. det har hänt mest osannolikt.
Du får ge oss ett litet smakprov.
Ja, det var ju den storyn jag har berättat offentligt innan också. Så när en ägare från Göteborg, betalningsmoralen var ju inte så bra. På 70-talet till travtränare. Så var det ju en ägare från Göteborg, Andersson, kommer ihåg han hette. Han hade en häst i träning. Så ringde han en dag och svarade folk. Ja, hur är det med min häst? Så frågade han Andersson. Nej, den är död, sa han. Va? Vad har hänt? Nej, du betalar ju inte räkningarna så den svalt ihjäl. Jo, men jag var på banken igår. Ja, då ska vi se vad vi kan göra. Och vi fick liv i hästen.
Det fick det, ja. Vad skönt. Ja, vi ser fram emot boken.
Ja, då får vi ha ett radioprogram till om jag ska dra upp det.
Ja, förstår. Tror alla är överens i Trondheim om att du alltid har haft välmående, fina, välputsade hästar. Men det har ju hänt någonting sista åren.
Man vore ju dum om man håller på med samma grej i 30-40 år och inte lär sig något. Och jag har ju alltid varit en sökande tränare och liksom man har kämpat att försöka nå toppen. Och vi har ju haft ett framgångsrikt stall i många år, men sen 2011 så fick vi ett lyft till.
Mm.
Och jag tycker väl de sista 5-6 åren då är vi ju riktigt i toppen nu faktiskt.
Det är... 2012 körde du in 11 miljoner och de två senaste har varit 22. Så att, här har hänt något, ja. Kan man säga.
Ja, det har varit en fin... Det gick inte dåligt innan heller. Men då låg vi på ungefär samma nivå. Men sen de sista 5 åren har vi lyft oss ytterligare ett snäpp.
Kan du peka på fler saker som har gjort det?
Ja, jag lite utveckling av mig själv hoppas jag. Och det här med Johans uppväxt och hans framgångar, det har ju pushat mig såklart. Att han har ju också ifrågasatt en del grejer jag har gjort och vi liksom pratar om det. Och att han utvecklar mig som har ett modernt, ungt tänkande. Och sen har han varit hos två väldigt framgångsrika tränare och tagit med oss lite erfarenhet och kunskap där.
Mm.
Och framförallt hans engagemang, det gör ju att min karriär förlängs också ju. när han är på det.
Du blir ju yngre också.
Ja, lite i sinnet i varje fall. För det är så väldigt roligt ju att vi har samma drivkraft båda ju. Så vi peppar ju varandra och det är nog en grej som har gjort också att jag vill fortsätta utvecklas och hänga med.
Blir man ju oerhört nyfiken på vilka grejer som han har påpekat.
Ja, det är ju många. Jänkarvagnen bland annat.
Ja, ja.
Du kan ju inte sitta som en hösäck, pappa.
Nej, okej. Okay. Vad i tränings... vad säger man? Redskapsmässigt? Var...
Nu tränar vi ju i Halmstad båda ju och har ju samma kamp och samma travbana. Men vi tränar inte exakt lika, det gör vi inte, men vi diskuterar ju vissa grejer ibland. Han kör sitt race och jag lägger mig inte i det. Men ibland blir det ju lite frågor från båda hållen ju. Och då är det ju jättebra att bolla med någon som kan häst och trav.
Mm.
Som man respekterar ju. Så det är jättebra bollplank ju.
Men om man ska, vad säger man, sammanfatta det hela. Tränade du för snäll tidigare? Är det så man ska?
Lite grann.
När det gäller själv att hitta rätt hästar där också. Då antar jag också att det är en sak som man hittar bättre och bättre igen med åren.
Ja, man har ju fått lite chans att köpa. Fått lite kapital att köpa. Och sen har jag ju köpt många själv under åren som jag... vill ha i mitt stall som jag letar kund till sen. Och jag är ju väldigt intresserad av stam och unghästar. Jag är ju ute och tittar hela tiden ju. Och det ger ju lite erfarenhet. Vissa grejer man ska passa sig för. Och vissa, man får lite mer feeling för vissa grejer.
Kommer du på någonting som man ska passa sig för?
Ja, men du ska ju få feeling för hästen. Och blicken och uttrycket betyder mycket. När det väl drar ihop sig sen. Det tycker jag att...
Att man får samspel liksom?
Men att hästen har lyster och glädje i ögonen tycker jag.
Ja.
Det är ju en av grejerna. Och sen exteriören, den blir ju bättre och bättre på de flesta hästar ju. Nu när avlen har gått framåt så mycket. Och så ska det ju finnas potential i möden och linjet. Annars är det ytterst sällan det blir någonting om det inte finns något bra bakom det.
Jag minns när du flyttade till, som sagt, du var inne på tidigare att du har en del av verksamheten i Holm. Hur länge har det varit nu?
3 år har vi varit i Holm och det är ju en lyft för min verksamhet.
Jag minns när du flyttade dit att du till och med bad en av de före detta anställda. Eller hon kanske var anställd hos dig då. Eller ta mig ut på banan och visa hur Kari tränade.
Ja. Det var, Kari hade ju varit tränare där i 15 år någonting och så jag hade ju aldrig tränat på den kampen. Han hade ju tränat fram 250 V75-segrare där och en av hans före detta lärlingarna, Eja, hon började hos mig. Hon hade jobbat många år hos Kari, Eja, en finska, och så körde vi ut och så sa jag att kör nu som Kari gjorde så får jag se vad jag tycker om det. Och det gjorde vi. Vi körde ett träningspass och ja, jag tyckte att det kändes ju vettigt ju. Och jag behöver inte vara någon besserwisser och krångla till det. Att den träningsupplevelsen funkade på den kampen ju. Och i stora drag har vi tagit efter det. Och tränat så. Och det har ju varit väldigt bra får jag säga. För vi har redan tränat fram många V75-segrare på den kampen.
Det låter väldigt prestigelöst. Är du prestigelös som person?
Ja, det är jag verkligen. Det har jag. Jag behöver inte klappa mig om bröstet och säga att det var jag som kom på det. Det var ju... Folke Sjöberg kom ju på sidostängerna, sa han ju. Men så var det ju den här jävla Sören Odin som tog åt sig äran. Sa Folke. Nej, så det... Sen har vi finlirat lite på det upplägget såklart. Men i stora drag, absolut. Varför? Jag är ingen besserwisser och behöver ändra på allting där. När det är något som fungerade och jag tyckte själv det kändes bra.
Ska du beskriva hur det ser ut? För det är ju en jättefin anläggning. Men när man liksom står där och...
Ja, det är
man
ju...
fattar ju inte riktigt att kan du, vad är det som gör det?
Ja, det är en liten backe, en rakbana i en backe. Som är ju tydligen väldigt lagom sugande. Jag tror det är 15 meters nivåskillnad. Och man, liksom, man känner inte så mycket att det är så. För det är ingen mördarbacke. Men nej, vi tränar 40 tempo där. 8 intervaller som mest. Jag tränar ju mindre och mindre fart. För de har hästarna i sig av sig själva.
Hamavlat liksom.
Det är den tekniken de har nu. De flesta hästarna, då behöver man inte träna speed. Liksom. Jag tränar aldrig speed. Det gör jag inte. Och just lite äldre hästar passar ju extremt bra på den kampen. Har det visat sig.
Men då är det en optimal lutning eller även underlaget liksom.
Ja, det är ju rätt så krävande underlag och så lagom lutning tror jag. Det verkar så.
Ja.
Att de får kämpa de sista 200 utan att de knäar i mål. Att det blir precis lagom.
Du toppar aldrig hästar på alltså du säger att du inte kör fort men det är aldrig någon sån där riktig.
Jag har gjort det lite under åren men jag håller mig mer och mer.
Mm.
Vad var det, jag sa ju här 2014 hade vi ett succéår. Det var ju bara 2 år sedan, då vann vi kriteriet, storchampionatet, storderbyt. Vad jag kommer på snabbt nu och sen många, vi vann riktigt stora lopp. Plus en massa V75 och inte en häst på hela året körde jag en tuffare intervall med. Jag höll mig hela tiden trots att de här stora loppen. Det är så jäkla lätt att vara sugen och liksom, du ska göra det ännu bättre. Men jag höll mig hela året.
Det funkade.
Ja, det blev bra resultat. Så jag toppade, eller jag gjorde inget annorlunda. Jag kunde hålla mig. För jag måste få berätta en toppning jag gjorde. När det är sprintermästare i Halmstad, då vill man ju vara extra bra. Den meetinget. Och så var det ju en häst jag hade, Harmonic Silvio. Detta är väl 10 år sedan.
Ja, minns jag faktiskt.
Han var ju helt okej häst. Jag bad att jag skulle få ett bra spår. Och vi fick spår 3. Och den hästen, den toppade jag. Eller jag gav han, jag gjorde några grejer där innan, några dagar innan där. Så jag sa det att antingen så dominerar vi banan eller så åker vi ut baksidan i passgång. Och för det var ju med Adams Hall. Jag sa att vi måste köra 12 första varvet sen öka. Och för 10 år sedan var det rätt så tuffa uttalanden.
Mm.
Och precis så blev det. 12 första varvet och så började Adams Hall anfalla. Och så bara hukade jag mig. Och vi vann på 11 med 30 meter. Det var en härlig känsla.
Jag tror jag till och med ringde intervju inför det loppet. Då sa någonting i stil med att det får bära eller brista.
Ja. Men det blev ett väldigt bakslag. Det blev en succé den dagen. Men sen blev det ett jättebakslag på hästen. Det är ju det som det inte har blivit i vårt stall nu de sista åren. För att jag har inte toppat. Och då troligtvis har jag därför många har hållit lång och bra form.
Det var en lärdom till och med just den grejen.
Ja, det var det. Det var ju det du tjänar på en kort stund förlorade på i längden.
Det var inte värt att säga det flera.
Ja, den dagen tyckte jag ju det.
Vad är största skillnaden annars i travet idag och för 15 år sedan?
Ja, det är ju en grej som vi var inne på innan. Att de stora stallen blir större. Och de flera, mera av de små får jobba åt de stora. Så är det ju för mig nu också. Och nu tillhör jag de stora stallen och då surfar jag på vågen. Det är ju en av skillnaderna. Sen är det ju mindre folk på. Jag har ju lite gamla tavlor i stallet och vanliga bonatävlingar på söndagar. Du ser inte mycket asfalt.
Nej.
Men nu ser man inte mycket folk istället.
Känner man en skillnad som jag har inte funderat på många gånger som kusk och köra inför tomma läktar som det ju ofta nästan är vardagsmässigt?
Ja, det är ju tråkiga såklart.
Jämfört med för, ja, vi säger 15 år sedan när det var några tusen på Jäger så.
Ja, det blir ju mindre stämning såklart. Men sen är jag samtidigt medveten om att väldigt många tittar på oss hemifrån. Och det har ju blivit den utvecklingen och vi får vara glada att folk tittar på oss. Och så må vi hoppas att stordagarna håller sig och det verkar ju göra så. För då vill ju folk vara på plats och ha fest och kul och träffa kompisar och hålla traditioner. Så.
Du märker inget avtagande i ägar hänseende?
Ja, det, jag gör ju faktiskt inte det. Jag vet ju att många gör det, men jag är ju lyckligt lottad i det fallet att jag har ju 180 hästar i träning. Och folk...
Utspritt på lika många ägare som tidigare?
Ja, det fylls på. Eller jag har flyttat att det dyker upp folk. Och sen har jag kämpat väldigt under åren att få ihop konsortium och så vidare. Så jag, det har ju inte trillat över mig det här. För jag har ju... Min målsättning var i många år att försöka ha 15-20 ettåringar varje år. Och jag har verkligen slitit för att få det.
Hur är det att gå från 100 till 180 som det nu är rent organisatoriskt då?
Det har funkat väldigt bra. Jag hade ju vana att driva storstall och skillnaden var ju att jag fick en kamp också, men det är en kvart emellan och bra träningsförhållande där också. Och så det har varit små problem bara. Och så det blev aldrig något växtverk tycker jag.
Nej.
Och så
Marie, det är ju nästan fördubblingen då.
Ja, men som sagt det var inga problem. Sen den som har fått jobba allra mest är ju Marie, Johans mamma, som sköter mina papper, och den biten blev ju jobbigare med mer personal och allt runt omkring. Så Marie drar ju ett väldigt tungt lass i stallet. Det vill jag ha sagt, för att är hon borta en vecka då märker man hur mycket hon gör.
Mm.
För är hon hemma så tycker jag inte hon gör något. Nej, men det är ju väldigt viktigt att den biten funkar. Så där hon drar ju ett väldigt stort lass så att allt funkar runt omkring. Med så många bitar det innebär, och med 25 anställda och allt foder och veterinär och det ena, och transporter och det ena med det tredje ju. Så där vi kompenserar varandra väldigt bra där.
Hur orkar du med liksom, du har kontakt med hästägare eller hur?
Ja, jag har väldigt bra kontakt tycker jag. Och sen har ju många ägare kontakt med sina skötare. Det har blivit ännu bättre med åren. Har vi så bra folk så ägarna tycker mycket om att prata med skötarna också. Och jag är som regel alltid anträffbar.
Ja, du svarar alltid när man ringer och vill ha kontakt med dig i princip. Och om kommande starter och så vidare.
Ja, jag har vinklat det under alla år att det är mycket värre om det inte ringer. För då är vi ju inte på tapeten och då har vi inga intressanta hästar. Så vissa veckor är det ju oerhört mycket om det är B75 och 86 och alla är intresserade av våra hästar. Och så det blir ju väldigt många repetitioner många gånger, men...
Det är ju lätt att säga, och att många kan säga så, men det är inte alltid alla som är som... Lika bra som du.
Nej, men jag har inte svårt att prata med folk. Så det, givetvis är det ju lite jobbigt vissa veckor. Men det, i stora drag har det gått jättebra. Får jag säga, och folk respekterar bra också. Många i varje fall. Försöka tajma in när de ska ringa och så. Jag svarar aldrig telefon på förmiddagen. För då måste jag koncentrera mig på träningen. Och sen ringer jag upp på eftermiddagen, och när jag åker till tävlingar är det ju många som tar chansen. Jag tycker det funkar bra, trots att jag har så mycket. Och sen att skötarna drar också bra, gör ett jättebra jobb ju.
Har du kontrollbehov så att du vill ha koll på det liksom, eller hur? Jag har förstått att du har ett ganska bra kontrollbehov.
Ja, det är väl på gott och ont det där också. Så jag börjar ju lära mig lite mindre. Jag litar ju på folk. Jag vet ju att jag kan lita på mina anställda. Men sen när jag kommer in någon ny och sådär, så vet ju inte exakt mina rutiner och så. Så ibland måste man ju kolla lite extra då. Men det får ju bara inte bli fel till något lopp. För då mår jag så fruktansvärt dåligt. Är hästen inte tillräckligt bra, att den inte räcker till och så vidare... Så det är ju inget att göra åt, men det får bara inte bli fel med utrustning eller balans eller något sånt. Det ska ju verkligen kännas att det är max när det är ett lopp för varje lopp. För annars mår jag mycket dåligt, känner jag mig som en mycket dålig tränare.
Ett enda lopp?
Ja, om det brister på att det har blivit slav någonstans.
Mm.
Det får inte brista på det. Kan jag ju köra fel och så vidare, det kan hända så mycket, men det ska inte vara något slav i förberedningarna.
Hur är du som chef annars, tycker du?
Ganska bra, hoppas jag. För eftersom många stannar länge. Rätt så bra på att berömma, tycker jag. För jag har alltid varit smickrad av det själv. Liksom, och jag märker att jag tänder till. Ju. Och att det finns ju många skötare som aldrig syns på en travbana i lopp och så vidare. Och de gör ett kanonjobb. Och jag uppskattar verkligen det när folk engagerar sig. Och det var ju som jag sa innan att jag har så många fina ungdomar. Så jag tror att jag är ganska bra arbetsledare. Och blir lite bättre och bättre, för jag växer ju med uppgiften och lär mig lite under åren, såklart.
Vad är det viktigaste som man har för uppgift som chef?
Ja, det är ju att folk ska engagera sig i det de gör och känna sig betydelsefulla. Och det är jätteroligt att få ha ansvar och jag har dialog att om man vill prova något nytt på den hästen och den hästen. Och det är roligt när folk kommer med idéer, och det kan ju vara jättebra som grejer som inte jag ser. Som vi försöker att vi har ett gemensamt mål att få hästen så bra som möjligt. Och då är det ju bra om det är mer än en hjärna som tänker.
Ja, vi är inne på att det har gått väldigt bra sista åren. Och ibland får jag en känsla av att tränare som tar kliv i utvecklingen får någon slags misstänkta blickar på sig. Har du upplevt något sånt?
De som har följt mig här, det känns som att de flesta unnar mig detta. Det måste jag säga.
Mm.
Och det tycker jag är jättehärligt att ha den känslan. För de som har följt mig sen jag började här på travet, de vet hur jag har kämpat.
Mm.
Jag har inte varit den som har åkt först hem på kvällarna. Och det känns som de unnar mig verkligen det. Så det tycker jag är en härlig känsla.
Större tränare brukar ju oftast höras i debatter och sådär, i trav politiska frågor. Sällan du av de stora. Innebär det att du är nöjd med allting?
Nej, det är jag ju inte. Men givetvis kan saker bli bättre ju. Men i stora drag har vi ju en fantastiskt fungerande travsport ju. Och sen retar man ju sig på vissa grejer att... ja, varför ska det vara så många reportrar där, och vad kostar det och vad kostar det? Ska vi inte köra om de pengarna istället? Som det skickas ner reportrar till Halmstad från Stockholm alldeles för många ibland och gör något litet reportage, och så tre dagar efteråt så kommer det några nya och ska jag få nästa stall. Det har man ju, såna grejer tycker jag att det måste ju kosta skjortan ju. Och att det är väldigt dyra omkostnader runt omkring. Att vi får ju lite för lite tillbaka till prispengar. Det tycker vi ju alla, vi är aktiva.
Mm.
Och jag hoppas ju verkligen att det jobbas på det. Jag säger ju till alla mina ägare att detta är ju ett nöjeskonto, det här att äga häst. Att det får man vara beredd på att det kostar. Det är ett nöjeskonto.
Att man går back.
Ja, att jag ska försöka leverera upplevelser som är obetalbara. Och sen kan det ju bli bingo ju med en travhästa. Och det har vi ju haft många roliga exempel de sista åren i vårt stall ju. Att ha haft obetalbara upplevelser och sen till och med blivit utbetalning när året är slut ju. Så det är ju inte många hobbies som det kan bli så på ju.
Finns det några andra frågor som du... Jag vet att du inte har varit helt nöjd med skotvånget...
Nej, jag tycker ju att nu har vi haft 3 månader skotvång och nu får ju alla i Sverige köra barfota. Och det är ju tränarens ansvar året om. För i januari här i Halmstad, Jägersro, hade vi fin bana som mitt i sommaren. Och då bestämmer någon att nej, idag ni måste ha skor nu. Och sen kan det ju vara olämpligt i maj på några banor i Sverige om det är dåliga förhållanden och då får man köra utan skor. Så jag tycker absolut att det är tränarens ansvar året om. Och jag vill ju inte köra en häst utan skor om jag inte tror att det är bra för den. Jag vill att den ska springa så fort som möjligt och må så bra som möjligt. Och mår den bra så springer den ju fortare. Så jag tycker det är ett skrivbordsbeslut som jag tycker det är helt fel.
Mm. Är det inte bara för spelarna att få någon bra riktlinje då?
Det hände ju inte så mycket, om man ska sammanfatta det. att hästarna sprang ju ungefär som vanligt ju. Men jag tycker ändå det är tränaransvaret som kanske för spelarna att de tycker det är tryggare. Men jag tror de flesta spelarna har inte tjänat mer eller mindre pengar ändå ju, va? Det är så mycket annat som spelar in. Så det står ju inte och faller med om de går med eller utan skor. Så enkelt är det ju inte.
Skor på yngre hästar till exempel är det ju mycket diskussion om det är bra eller dåligt för dem att springa med eller utan skor. Var står du där?
Helt och hållet upp till tränaren. Om man vill köra en tvååring med eller utan skor. Hästen är född utan skor och det är det naturliga. Och vi tränar ju unghästarna länge utan skor bara för vi tycker det är bra för hovarna att utvecklas. Och sen att någon annan ska bestämma att vi inte får köra med skor i tävling. En del som slår på sig mår ju bättre att gå utan skor ju. Så det tycker jag är fel. Det är upp till tränaren hela tiden.
Vissa tycker tvärtom att det hämmar utvecklingen på hästen. Men det är inget som du...
Nej, jag tycker det är upp till var och en. Och tycker de så får de göra det ju. Så det är ju upp till, tränare har ju olika idéer ju. En del tränare tränar ju alltid utan skor till och med.
Mm.
Och sen finns det de som lägger på skor till lopp. Och det är olika idéer vi har ju. Och det är väl att vi har olika idéer, annars hade det varit tråkigt ju.
Mm. Är det något annat i transporten du skulle vilja se någon förändring av?
Det är ju det här med sena lördagar, det 95% tycker ju att det är jobbigt. Med sena lördagar. Och jag är ju rädd. Om jag börjar på andra änden. Att jag ställer upp och tävlar när folk vill se mig. Jag är artisten. Och vi måste ju ställa upp när folk vill se oss. Men det är så lite folk på tävlingarna. Och lördagarna drar fortfarande folk. Skapligt när det är V75. Och nu när det är så sen start och sista loppet går 5-7 V75. Och... Jag har ju redan upplevt så många som säger att vi kan inte komma på lördag för vi är bortbjudna och vi ska göra det och det på lördag och det är ju inte slut förrän 7. Så att jag är ju rädd för att lördagarna ska avfolkas också. För vi måste ju ha minst en dag i veckan folk till banorna ju. Jag ser ju siffrorna att det spelas ju bra. Det gör det. Jag följer det med spänning. Och för det ligger ju verkligen i mitt intresse också ju. Men det är det jag är rädd för, publiktappet. Och jag ser på mina egna ägare att många har ju redan backat för de kan inte gå för de har ju en familj att ta hänsyn till också.
Inte ens ägarna liksom?
Nej, för eftersom det är slut 7 nu istället för 5.
Jag säger dina skötare som får åka iväg vecka efter vecka, eller vad säger.
Ja, de bryr sig minst.
Okej.
Okay. Ja, egentligen, för de är så slitstarka. Så det är ju, de är ju beundransvärda hästskötare.
Tar du inte om svär när du inte ser?
Ja, lite, men det är i stora drag så det är inte de som tycker det är besvärligast ändå.
Nej.
Det är den breda publiken som jag är rädd att vi kommer tappa där också. Eller jag är rädd för det. Och det vore ju förärligt.
Derbyloppet i fjol sved för dig. Är det sånt lopp som du fortfarande kan vakna om nätterna?
Ja, inte nu längre. Men jag mådde väldigt dåligt måste jag säga.
Kambi nere ska vi säga.
Ja.
Favorit var han till slut.
Ja. Jag gjorde ett felbeslut där att jag inte svarade anfall 1100 kvar. Det var ju tidigt i loppet ju, men jag gjorde ett helt felbeslut. Och hade jag ju tagit ett annat beslut så hade jag ju gett hästen chansen i varje fall. Och troligtvis varit i striden. Jag kände som fullständigt misslyckat på grund av ett lopp ju. Jag mådde då själv, ägarna tog det jättebra, som väl var. Och det är ju inte det enda misstaget jag har gjort. Det gör vi ju alla ju. Men när det hände i ett sånt lopp så hänger det ju kvar ett tag ju.
Hur länge hängde det kvar?
Ja, det hängde kvar i ett par veckor faktiskt. Lite granna ju. Lite granna, men jag mådde ju riktigt dåligt 2-3 dagar ju. Va? Men så måste du gå vidare. Det är ju kört ju. Det är ju kört ju. Det är ju så mycket annat som har varit positivt. Men det är ju så jävla lätt att hänga upp sig på varför jag förlorade med den fjärde.
Är derbyt speciellt för dig så, eller är det ett bland andra storlopp?
Ja, det är ju ett bland alla egentligen, men det vore ju underbart att få uppleva det en gång ju.
För det är ett av få som du har kvar, kan man säga.
Ja, och jag har många kvar tycker jag, och det driver mig. Jag har många storlopp kvar att vinna. Det är liksom som jag inte har vunnit.
Vad har vi? Du har vunnit ett E3.
Varken sprintermästaren eller Elitloppet.
Nej, sprintermästaren såklart.
Sprintermästaren hade varit roligt att få uppleva innan man... Innan hade varit roligt att gå ut här som gammal och skrävla lite när man vann sprintermästaren.
Hur länge orkar du hålla på som kusk?
Ja, det, vi får se så länge jag hävdar mig. Så,
Märker du någon skillnad?
Nej, tycker jag inte. Inte nu i varje fall.
Har du ändrat din körstil också?
Lite grann ju, eftersom man har bättre hästar ju. Och då är det ju lättare att ta initiativ ju.
Men man märker inte reaktionsförmåga och sådana saker som...
Nej, jag tycker inte nu, nej. Tycker jag nog inte. Men det är ju en tidsfråga, det är jag medveten om ju.
Var steg hon anslutade? Var det 60?
60 tror jag. Men det är ju bra i mitt fall att andra kusken är bättre än första kusken. Så det är ju inget...
Ser du det så?
Ja, det gör jag ju. Så det är ju inget stort bekymmer.
Som heter Johan, ska vi säga då kanske.
Ja, menar precis.
Du?
Ja.
Ja, du har skämtsamt sagt till mig någon gång att ni tar folk när ni kommer utanför banorna och tar miljö. Att nu, då börjar det snurra i huvudet. Jag vet inte hur mycket allvar du menade den gången, men hur... Ja, hur mycket allvar var det i det?
Ja, i mitt fall stämmer det ju bra. Jag är inte speciellt allmänbildad. Och kommer jag utanför spåret så har jag inte så mycket att komma med. Så man är ju, eller jag är ju fackidiot i varje fall. Så jag kan inte mycket annat. Men jag har rätt så bra koll på mina 180 hästar och verksamheten. Och sunt förnuft har jag väl hyggligt också ju. Men... som sagt, kommer jag utanför där så är jag inte speciellt allmänbildad.
Du saknar inte livet utanför, höll jag på att säga.
Egentligen inte. För jag har haft och har så mycket glädje att vara här i stallet. Och nej, så jag gör inte det. För jag minns när jag gick i skolan och tänkte, vad gör de nu? Ja, nu är det det... momentet i stallet och så. Liksom, jag bara längtade hit.
Från vilken ålder?
Ja, det var ju när jag gick i högstadiet där. Och att liksom jag verkligen längtade att få sluta skolan så jag kunde jobba fullt ut.
Det måste ha varit långa dagar de där sista åren.
Ja, jag missade ju en del också.
Okej.
Okay.
Skolkade helt enkelt?
Ja.
Och så pappa då?
Nej, jag märkte inget.
Ah, okay.
Jag lurade han.
Hur gör man det? Lärarna borde, eller skolan borde väl reagera?
Ja, men jag tog skolväskan och åkte iväg på morgonen. Så missade jag bussen. Så cyklade jag till travet istället.
Hoppsan.
Cyklade jag hem klockan 3:30 när jag skulle varit hemma.
Och han frågade inte om man skulle föra läxorna?
Nej, men det gick bra länge att lura han.
Nej, det låter som du åkte dit en dag i alla fall.
Ja, men då var det ju nästan skolans slut.
Okej. Okay. Det slog mig när intervjuaren på Solvalla annan dag jul, tror det var, frågade om du hade fått Johan i julklapp. Kommer du ihåg vad du sa där?
Vinkyl, va?
Nej, det sa du inte, men det var ju...
Ja, jag också fick jag.
Okej. Okay.
Mm. Men det visste jag kanske inte. Jo, om det var efter jul. Så
ja, det var på annan dag.
Ja.
För du sa att du hade fått nya handskar.
Ja.
I travhandskar alltså.
Ja, det här
kändes nördigt. Men du fick något annat utanför travet också alltså.
Jag fick en vinkyl. Ja.
Okay.
Ja, den har vi i garaget nu. Mm. Och han är duktig på det och ger presenter. Och det kan man inte beskylla mig för.
Okej, okay. Vad fick han då?
Ja, du. Det kommer jag inte ihåg ens.
Nej.
Men han har fått mycket annat av mig under åren.
Men är du intresserad av vin?
Nej,
mer än att dricka.
Ja, jag dricker gärna. Vi dricker en hel del vin, det gör vi. Men jag har ingen vinnöd så direkt. Men jag tycker om det.
Mm. Inget favoritland? Sådär, som...
Nej, det är ju österrikiskt ju.
Okej. Okay. Vitt vin då? Eller?
Nej, rött.
Har de bara rödvin?
Nej, jag vet faktiskt inte. Okay. Nej, jag bara skojar.
Nej, okay.
Men de har ju vin också i Österrike.
Ja.
Så, men jag har fått det lite ibland från hästägare och sånt.
Okay.
Österrikiskt, bara för skojs skull. Jag brukar få mycket viner av mina hästägare, för de vet att jag tycker om det. Så jag har ett bra lager hemma.
Just det. Vad tänker du och Johan dig om framtiden? Har ni något, liksom, kör ni på som det är nu, eller har ni någon plan?
Ja, vår dröm pågår ju nu. Han bygger ett stort lyxstall och vi har massa hästar i träning och de går bra och vi får tävla flera dagar i veckan. Och det är bara att hoppas att vi får vara friska ju och köra på här, för vi tycker det är så roligt ju. Och för mig är det ju underbart att han har kommit hem ju.
Jag tror du inte kanske?
Det började ju bli tveksamt ju, han har varit borta så länge. Det hade ju, för mig är det ju underbart att känna att han är i bakgrunden här och kan ta över när inte jag, han har potential att kunna ta över när inte jag orkar längre. Och så det är ju en underbar känsla för mig som förälder ju, att han är här i bakgrunden ju.
Men det var aldrig tanken att köra ihop tillsammans liksom från början när han kom, utan det...
Först skulle beslutet tas så att han skulle flytta till Halmstad, och preliminära tanken var ju att han hade ju noll hästar ju, och att han kunde få ihop en 7-8 hästar så hans sambo hade jobb och så fick han hjälpa mig och så köra lopp, men och att jag skulle få det lite lugnare. Men det blev ju tvärtom, att han fick ju så många hästar så han inte haft tid att hjälpa mig en enda dag. Och han har ju 90 hästar själv i träning ju. Men han hjälper mig att köra lopp när det passar ju. Men att han är någon försteman i mitt stall, så blev det ju aldrig. Lite så var tanken, men vi sa att vi måste ju flytta hem först så får det ge sig efterhand. Men det var ju helt osannolikt, han skulle få 90 hästar på ett år ju. Men han är populär och många tydligen ute i landet bara väntade på att han skulle bli egen, för han har ju fått hästar från lite varstans. Det är inte mina hästar han har fått.
Nej, ja, du har väl ökat sen dess också?
Ja, sen har jag fått mer på kuppen också. Så det är rätt så märklig utveckling egentligen. Men det är ju smickrande för oss att folk vill ha hästar i träning hos oss.
När njuter du som allra mest, skulle du säga?
Nära på när Johan vinner.
Det är så.
Bara inte jag är med i loppet. Nej, det är ju... Jag njuter av vardagen och liksom, det är ju så jävla roligt att vi får hålla på med det. Det är det som jag sa innan, att det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Och sen har jag en grabb med i verksamheten nu som har fallenhet för det hela. Man får ju nypa sig i armen emellanåt och tänka efter hur jävla gott vi har det. Och det har vi ju verkligen också ju.
Eller är nu i Limarik när man har tillvaro som du?
Ja, men rikedom, det är inte pengar. Det tycker jag är väldigt bra ordspråk. För rikedom, det är ju att ha en bra vardag och inte behöva räkna kronorna. Jag känner mig rik, ja det gör jag. Och det har jag gjort i alla år. Men rent pengamässigt så har ju rörelsen gått tveksamt alltså i 20 år, men det har gått ihop. Vi har haft stabilt stall, men det har ju varit oerhört lite avkastning.
Det är så alltså.
Men de sista 5 åren nu går det riktigt bra ekonomiskt också, för jag kör in så mycket pengar. Och det är ju det som ska till för att det ska gå bra ekonomiskt, för man tjänar liksom ingenting på det andra runt omkring. Det är ju plus minus noll.
Vad ska vi säga? Vad var ett normalt år tidigare? Hur mycket kör du in då, kan man säga?
Ja, 7 miljoner ungefär. 7-8 miljoner.
Och då var det...
Ja, det var väldigt små marginaler då. Och jag kommer ihåg, för min revisor träffar jag en gång om året. Det är Marie som sköter allt. Och vi träffas en gång om året på sommaren och så... Jag hade jobbat som en slav hela året. Det var ungefär 8-10 år sedan. Och så var det lite halvdystra siffror. Så tänkte jag, fasiken, vad gör jag för fel, va? Så det var ju rätt tråkigt att höra. Och rent sportsligt gick det helt okej, va? Men nu när vi kör in så stora pengar, det är ju det som gör att det blir, då blir det ju faktiskt bra ekonomiskt också. Ju. Men det var det som skulle till.
Skulle du kunna lägga av nu och klara dig liksom resten av livet?
Då hade jag blivit psykfall direkt om jag skulle lägga av. Måste ha något hela tiden att göra.
Ja, du har ju sagt att du ska dö på stallgången här.
Ja, vi är här vid slingan, kan de gräva ner mig med såna foderpallar. Enkelt och bra. Nej, men jag hoppas att jag kan köra häst i många år till och träna framför allt. För jag tycker det är så kul. Och så det är ju så bra för psyket också att vara ute och aktiv. För dagen känns det som att jag aldrig kommer tröttna på det. Men givetvis i mindre skala ju.
Mm. Har du någon sådär speciell dröm kvar som du vill? Är det sprintermästaren då?
Ja, sprintermästaren i Elitloppet, det vore ju underbara grejer att få uppleva ju. Jag vet hur svårt det är ju. Men det är ingen utopi ju.
För, har chansen i år?
Ja, det har jag ju. Jag har ett par fina fyraåringar.
Vilka tänker du på?
Poet Broline är ju säkert, misstänker jag, den vassaste sprinten. Vi siktar ju på det ju.
Men du, det är inte så att du ställer in allt och bara siktar dit?
Nej, det är nog svårt att göra också ju, för man måste vara med i hetluften lite. Så det är ju kungapokalen först för honom som är målet, och sen är det ju sprintermästaren nästa mål.
Mm.
Men han är ju en bra sprinter, det har han ju visat som treåring, och sen får vi se om han löper upp till det, men potential finns det, känns det som.
Han vintrat väl?
Ja, det ser bra ut tycker jag.
Är det någon skillnad på honom jämfört med?
Han är ju aldrig något träningslejon, så det är ju svårbedömt. Men han har varit frisk hela vintern och byggt på sig tycker jag. Så det känns som han har fått alla förutsättningar.
Är det någon luring bakom som?
Ja, rätt som det är så dyker det upp någon. Det har man ju varit med om så ofta ju. Så det hoppas jag att någon lurar i vassen lite. Det här kan blomma ut.
Jag tänker av fyra gångerna.
Ja, vi har ju en del fina under där också. Flash Hollery bland annat ju.
Du provade ju på Elitloppet första gången i fjol, va?
Mm.
Hur var det?
Ja, det var en härlig känsla. Det är liksom bara att defilera inför finalen. Jag har ju sett så många Elitlopp. Liksom bara det var ju som en stor, en enorm sportslig upplevelse. De åtta som är kvar där har siktat så långt dit och alla får stående ovationer i defileringen. Liksom det var härligt, bara det var härligt. Sen klaffade det inte fullt ut. Vi satt ju lite fast i finalen i andra ytter. Och hade säkert varit med på linjen om det hade klaffat 100. Han blev femma, BB Sugarlight. Så vi har varit och nosat lite i varje fall.
Har någon egen nivå som kan...
Nej, men nästa år hoppas jag Habitat. Han ska ju en ny amerikansk import ju, som
just
är fyra år nu.
Så hur länge har du haft honom?
4 månader. Tränat lugnt över vintern och nu är han på Hållerudstuteri och Avla. Och så ska vi göra comeback här i augusti-september.
Okej, okay, så pass långt bort.
Ja, vi ska ta det vackert. Augusti hoppas vi. Så är planen och sen kör vi fullt ut nästa år. Och ja, målsättningen är Elitloppet nästa år. Vi har en lång utstakad plan för det. Det har vi, och sen vet vi hur svårt det är ju, men vi ska ge hästen alla förutsättningar för det.
Så om planen går som du tänker, hur många lopp blir det i år?
Vi får se när han börjar starta där, men det blir ju rätt så lugnt år. Han har haft 2 tuffa säsonger bakom sig, men ser fin ut.
Hur mycket har du känt på honom?
Det är bara lugn träning. En underbar individ är det, både psykiskt och...
Märker man, och speciellt i tömmarna?
Jag har bara kört 40 tempo på gården, så det är mycket svårbedömt, men han har bara fått jogga. Men han har ju härliga rörelser och han har ju visat att han är bra.
Mm. Har du något som du skulle vilja rekommendera till sist här?
Jag ska inte lära andra, men det jag själv har upplevt tycker jag att liksom det du tjänar på en kort stund förlorar du på längden. Så jag jobbar långsiktigt. Det har ju stämt lite för mig. Jag försöker ju utvecklas och liksom har försökt utvecklas och tog ju utvecklades som 50-åring på olika plan som travtränare alltså, tycker jag. Och så jag tycker det du tjänar på en kort stund, gör inga sådana förhastade grejer och det förlorar du på längden. Så jobba långsiktigt.
Ha inte för bråttom.
Nej, det är lite så.
Du tog dem på utmattning.
Ja, kan man säga.
Tusen tack för att du ville vara med.
Det var bara trevligt. Tack själv.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.